Ja, välkomna tillbaka till Placera TV. Idag har vi fått besök av ingen mindre än Stefan Roos på Origo. Välkommen tillbaka.
Det var tack så mycket. Ja, det var ett tag sedan. Ja. Kul att vara här igen.
Du, först och främst, grattis.
Tack så mycket.
Ni vann pris. Ja. Årets hedgefond, i vilken kategori då?
Lång-kort hedgefonder under 100 miljoner.
Stort?
100 miljoner dollar.
Dollar, okej. Okay, inte 100 miljoner kronor.
Ja, nej, men det var i Europa, ska jag säga.
Europa också?
Så okay. Samtliga mindre hedgefonder i Europa, lång-kort.
Häftigt.
Ja, jättekul.
Bra. Det ser fram emot ett bra program med andra ord. Många bra tips. Mm. Du, jag har bett gästerna senaste tiden att summera lite, hjälpa mig att summera 2019. Dela med sig av sina tankar inför 2020. Jag tänker att du och jag har ungefär ett liknande upplägg. Sen kryddar vi det med ett kort och ett långt case som du har med.
Ja.
Året börjar som sagt, det börjar närma sig slutet. Är du överraskad över styrkan på börsen? Inte minst här under sista delen kanske?
Ja, absolut.
Absolut.
Överraskad är ett litet ord.
Ja, är det så?
Ja, för att... Nej, men om vi börjar med liksom makrobilden det här året har ju varit allt annat än trevlig.
Mm. Men det har inte blivit värre nu på slutet, eller?
Precis, på slutet har det varit några indikatorer som kanske gör att vi ser en mjuklandning snarare än en recession.
Ja.
Men allting pekar ju fortfarande ner och riskerna är fortfarande på nedsidan, även om några parametrar är lite neutrala för tillfället. Investeringsplanerna som jag tycker är väldigt viktigt för liksom företagen, de pekar rakt ner.
Mm.
Så att, och att samtidigt då ha en börs som är upp, ja, det beror på vilka index, men 20-25%.
Mm.
Och där de konjunkturkänsliga har lett uppgången.
Jag
tycker att det är en väldig frikoppling som jag är inte van att se sådana. Jag tror det är väldigt ovanligt faktiskt.
Å andra sidan har vi en ränta som centralbank som fortsätter att stimulera.
Ja, det var väl liksom den bidragande orsaken till omsvängningen här. Liksom att, vi trodde kanske att räntorna skulle stiga det här året. Så blev det tvärtom.
Så blev det tvärtom.
Men svagare räntor är också en signal om vad som händer i ekonomin.
Absolut.
Så jag tycker framförallt att verkstadsindustrin borde ha det tufft. Men de har en svag krona, har hjälpt till en hel del. Ja. Men summa summarum, jag tycker att det är liksom, börsen är på en nivå helt frikopplad från makrobilden.
Det där är intressant med verkstad, för de har gått jättestarkt. Och när jag tittar på Q3-erna till exempel så, det kanske inte var så illa som befarat. Men det är fortfarande så att många av de stora verkstadsbolagen hade en negativ organisk tillväxt. Jag tror Atlas Copco, som är allas favoritaktie, verkar som ränsen för valuta, ser väl i princip en negativ resultatutveckling om jag inte är helt ute och cyklar, tror jag. Så att, samtidigt så såg jag någon graf igår, jag tror på S&P 500, som visar att vad var det, börsen mot vinstestimaten. Och det är ett krokodilgap som heter duga. Alltså vinsterna fortsätter ju ner på estimaten.
Exakt. Nej, men det är precis det jag menar. Det och när man läser verkstadsrapporterna, man blir inte jätteglad. De ser ju avmattningen nu.
Mm.
Och den kommer ju fortsätta in under nästa år. Så att, det är det ena jag tycker är märkligt, hur börsen har levt sitt eget liv här det här året.
Ja.
Det andra är ju egentligen hur marknadens syn på risk. Där vi å ena sidan är lite rädda och därför värderar man upp sånt som Atlas Copco till exempel, som är väldigt stabilt i grunden. Kvalitetsaktien har fått en helt ny värdering det här året.
Verkligen.
Men det kanske man kan köpa givet att liksom man är rädd för konjunktur och allting. Men samtidigt så gillar en stor del av marknaden också små teknologibolag, small caps som gör ständiga nyemissioner, offshore i Norge. så att det finns...
Men även defensiva aktier, ICA-aktier, har också fått fantastiska
exakt
värderingar.
Exakt.
Så det har ju allting.
Det är det jag tycker är märkligt också, att liksom det verkar väldigt ambivalent här. Man kan inte liksom värdera upp allting, för det går inte riktigt ihop.
Men hur tänker man då när man går in i 2020 med så som du ser på börsen? Hur agerar ni då, om man rent generellt, utan att gå in på specifika aktier?
Ja, nej, men vi tror ju att det till slut tar slut och att en av de här delarna kommer bli synad. Så att, jag kan tänka mig att hög kvalitet fortsätter ha en hög värdering.
Mm.
Men att, så att säga, låg kvalitet som också värderas högt kommer tappa rejält.
Och vinsterna måste du vända upp, vinstestimaten? Eller, ja, förr eller senare måste de väl...
Ja, men jag kan tänka mig att vinstestimaten ska ner mer. Men i värderingarna ligger ju att det ska komma en vinstuppgång. Men jag tror inte riktigt att den där vinstuppgången kommer nästa år.
Ja, då blir det tufft.
Det blir tufft.
Du, jag tänkte på att innan vi tittar på ett par enskilda case så tänkte jag att vi skulle upprepa lite grann hur ni tänker kring långa respektive era korta positioner. Bara så man får en uppfattning om liksom nyckelpunkterna i ert resonemang. Jag tänkte börja med, här har vi de långa då, och då är det tre punkter som du kan få beskriva. Det första är värdeskapande transformation.
Ja, det här är ju själva kärnan i våran fond, och det är bolag som genomför en ordentlig förändringsresa som på sikt leder till högre aktievärde.
Och det är ofta någonting som marknaden kanske släpper efter lite grann, man underskattar eller så
avvaktar man. Man kan kalla det för ett turnaround
just
case.
Det,
men vi vill ju att det är ganska bra bolag från början, så det är inte inga value traps.
Ja,
utan
det.
Rätt bra bolag, men som har lite bekymmer, men som har en plan som vi köper in oss i. Och så kommer sakta en förbättring. Vi kan ta Lindab som exempel. Vi gick in där för 2,5 år sedan. Då var det ganska trist utveckling i Lindab, men trots det, de var ju etta i Europa på ventilation.
Kom Ola in.
Ja, sen kom Ola in. Och det hände mycket arbete innan. Vi var en del av förändringsarbetet, tror jag. Och det var många andra också som ville se ett nytt Lindab. Nu har de kommit halvvägs i den här just transformationen. De har dragit ner kostnaderna, de har fokuserat, höjt priserna. Men de är fortfarande lite spretiga. Så att vi väntar ju nu att de ska ta nästa steg, sälja Building Systems, som inte riktigt hör hemma, och fokusera ännu mer, allokera mer kapital till ventilation.
Och min uppfattning är att det finns ännu mer att göra på kostnadssidan rent generellt.
Det finns lite till, absolut.
När man pratar med Ola så låter det som att det är, du sa själv att det är, man är halvvägs. Sen har väl de i och för sig då kanske en liten konjunkturfaktor som kan påverka dem.
De har en konjunkturfaktor. Ja. Nu ligger de nog ganska sent i cykeln, tror jag. Men visst, de är ju till åtminstone hälften, så är det ju ett verkstadsbolag.
Just det.
Men det är en kategori vi har rätt mycket av i fonden. Den andra är då, vi kan kalla det för GARP-bolag. Vi gillar ju såklart som alla andra, gillar tillväxtbolag över tid. Men vi letar sällan efter den där uppenbara tillväxtcasen som just många det. Gör. De tycker vi nästan alltid blir för dyra, och det är för hög risk om det blir bakslag. Så här har vi ju flera intressanta bolag. Och ett som vi har ökat mycket, vi kanske kommer tillbaka till det, Recipharm.
Ja.
Som värderas som ett verkstadsbolag, men som inte är det.
Nej.
Utan som är ett tillväxtbolag.
Hög, stabil tillväxt.
Över lång tid.
Och en marknad där det går att göra förvärv. Ja, väldigt fragmenterat.
Och icke cykliskt.
Och så var det sista då, speciella situationer. Får du
ja, det är egentligen väldigt bolagsspecifika situationer som kan uppstå. Det kan vara tveksamheter i bokföringen till exempel. Ja. Det kan vara någon transaktion, någon nyemission som kanske inte ser bra ut eller ser bra ut. Eller, ja, det är väldigt mycket transaktionsdrivet och redovisningsdrivet för oss. Det kan vara någonting speciellt.
Okej. Okay. Så vi tittar på kriterierna för de här korta blankningarna då. Då är det konsumentbolag med utmaningar. Konsumentbolag har ju varit i fokus många av dem, för att det är trögare för många.
Ja.
Inte alla, men en del.
Vi var ganska tidigt inne här, par tre år sedan, när vi gjorde ett mycket stort jobb kring e-handel och digitalisering. Och det var inte så svårt att se att fysiska butiker kommer få problem. Och det här temat har vi haft nu 2-3 år, men det fortsätter ju rulla på. Vi har haft en kort placering i XXL som var ett typexempel här. Den har vi stängt under det här året faktiskt. Det här har varit ett stort tema under året, och jag tror att vi kommer fortsätta ha det. Kanske dock inte lika mycket positioner, för att de har gått rätt dåligt, de här aktierna.
Ja, det har varit ganska obvious för många av de här bolagen.
Precis.
Nästa blir väl att titta på e-handlarna och se vilka av dem. För det känns lite grann som att jag tror att alla e-handlare kommer lyckas. Men det kommer ju bli en utfasning där också så småningom.
Håller helt med dig. Idag är det nästan större bekymmer, tror jag, e-handeln än vad det är fysiska.
Ja, för det var ju kändes ett tag som att så länge du är på e-handel så blir det kanon. Men där tycker jag man börjar märka skillnader också, vilka som gör det bra och vilka som gör det mindre bra.
Det är jätteviktigt, tror jag, med varumärket där. Att det måste vara starkt. Jag kan tycka, vi äger inte dem, men jag kan tycka lilla Lyko gör det ganska bra ifrån sig. De har väldigt speciell profil och bra produkter. Men jag har ingen, vi har ingen position nu, men det är tuffare för till exempel sånt som Boost, eller?
Precis. Sen har du då teknologibolag med underskattade risker. Du var inne lite grann på att många av de här teknologi- eller tillväxtbolagen får dels höga värderingar. Men att man, för det har ju varit en enormt drag till tech-aktier. Ja. Inte minst i USA, men delvis här också.
Nej, men vi kan hitta rätt många sådana här bolag som där vi inte alls förstår värderingen givet de risker som finns. Och Det kan vara lite svårt bara i en fond. Det är ofta väldigt små bolag. Det kan vara taskig likviditet i aktierna. De är dyra att låna ifall vi skulle till exempel vilja blanka. Så det är inte så lätt. Vi har inte hittat jättemånga som vi faktiskt har tagit positioner i.
Okay.
Men vi har några stycken som vi tycker ser väldigt läskiga ut. Ett sådant bolag som man gillar verksamheten, det är till exempel Storytel.
Ja.
Som är jättespännande, liksom strukturellt, ny bransch.
Bra tillväxt ändå.
Ganska bra tillväxt, men det kommer utmanare från alla delar av jorden just nu. Storytel måste fylla sin prenumeration med att köpa massa av content för att kunna ha en produkt egentligen.
Kan det en sån marknad liknande, om man tittar på det som diskuteras mest nu, det är ju som streamingkriget bland filmer. Du hade Netflix som var liksom ohotad, du hade HBO i viss läge, nu kommer liksom hur många som helst. Du har liksom Disney och du har Apple och så vidare. I min värld så låter det som att priserna måste komma ner där.
Det blir ju väldigt prispress.
Ja,
och det kommer bli här också, tror jag. Jag tycker det är väldigt likt, det är en bra liknelse för det. Och jag kan ju tycka liksom att Storytel har tagit på sig en ganska stor roll när man gått in i Indien. De försöker erövra Tyskland. Där möter de ju andra spelare än vad de kanske gör i Sverige.
Ja. Och andra priser kanske också.
Det kommer bli andra priser. Och sen om man tittar på verksamheten, jättehöga kostnader. Bränner väldigt mycket pengar, även om de kanske liksom någonstans har passerat den värsta piken där, det vet jag inte, men de bränner mycket pengar, de kommer behöva nyemissioner ett par år till framöver. Så det gäller att, jag tror det är väldigt viktigt för dem att marknaden fortsätter att vara så här riskpositiva. Så att den typen av bolag letar vi efter på blankningssidan.
Och så var det cykliska bolag då med överskattade vinster och prognosrisker. Vi var inne lite på det också efter Q3 här med de stora verkstadsbolagen bland annat. Det känns inte som man prisar in jättestora risker i konjunkturkänsla bolag just nu.
Nej, jag tycker både prognoserna ser för höga ut och multiplarna också. Mm. För det är ju trots allt så att kronan är jättesvag och det är mycket valutadoping i vinsterna. Ja. Och konjunkturen kommer bli sämre nästa år.
Atlas har väl historiskt höga värderingar just nu?
Ja, absolut. Atlas har de har aldrig haft så här höga värderingar.
Precis.
Men nu är inte, vi tittar mest på small cap och medelstora bolag, men även där är multiplarna högre än historiskt. Så att det är väl tre grupper som vi har letat efter blankningar inom.
Okej. Bra, vi ska ta två exempel. Jag tänkte vi börjar med ett long case där ni är positiva och du var inne på. Det är väl ett bolag som har stabil, hög tillväxt. Du nämnde det, Recipharm. Det som slår mig efter att ha gjort sådana här program i ganska många år nu, det pratas nästan aldrig om Recipharm. Väldigt få gånger som någon har tagit upp det här bolaget. Vilket förvånar mig, för att hygglig tillväxt, som jag sa, det är en marknad som är hyggligt fragmenterad. Det är en stabil, om kanske lite tråkiga produkter de gör. Men du vet ungefär vad du får. Superentreprenörer som har startat det här. Jag tänkte att vi börjar med den här kursgrafen. Det här är Recipharm. Det här är på ett år, gått sämre än börsen. Här kom man med, tycker jag, kanonrapport. Sen gjorde man det här förvärvet. Ett stort förvärv, så kom jag in på det mer. Och nu är liksom kursen nere på ungefär vad den var innan rapporten. Jag har jättesvårt att förstå att åtminstone rapporten borde ha belönats. Den borde stå här uppe om man nu är kritisk till. Vad är din förklaring till den här märkliga rörelsen? Nu är det inte säkert de får det här förvärvet.
Nej.
För det har väl kommit, man misstänker konkurrerande bud, va?
Det är väl den största orsaken till sista nedställ. Ja. Är väl att aktiekursen ligger ju över budkursen just nu. Eller har gjort det ett tag.
Just det.
Så att marknaden spekulerar i ett nytt bud.
Ja.
Men det har inte kommit något nytt bud. Nej. Så att det där är ju alltid en diskussion. När vi har ringt runt och kollat upp det finns inte så många som man ser direkt skulle kunna komma med ett konkurrerande bud.
Nej.
Men det kan ju alltid dyka upp en private equity-spelare.
Vi ska säga också att det är Consort heter bolaget, va?
Consort är ett brittiskt bolag.
Precis.
Inhalationsprodukter. Men det är väl en orsak. Marknaden är osäker på om det här budet verkligen kommer gå igenom. Men sen tycker jag det har varit så flera gånger. Nu är det inte här så lång graf.
Nej, det är bara ett år.
Men vi har följt Recipharm i 5-6 år. Det har ofta varit så att rapporten har varit okej. Okay, men aktien har inte orkat.
Nej.
Och det finns någon underliggande liksom tveksamhet i aktiemarknaden. Jag tror det kanske faktiskt är lite okunskap vad de håller på med. Ja. Och hur låg risk det är i det där bolaget. För det är inte en eller två kontrakt de har med några jätteläkemedelsbolag. Utan det är väldigt utspritt. Det är väldigt många kunder, många fabriker. Så att det är mer en business som tickar och går.
Den tickar och går. Det är mycket förbrukningsvaror som bara återkommande hela tiden. Vi kan bara titta på den här. Det här är rullande 12 månader, omsättning och lönsamhet sedan 2013 någonting. Mm. Jag menar, tillväxten talar ju för sig själv. Mm. Och nu har man dessutom sista tiden även fått med sig marginalen upp här efter vissa omsorgsutredningsprogram och sånt där.
Mm. Ja, så tillväxten tror jag, om man tar de senaste 10 åren, så motsvarar ungefär 20% per år i omsättningstillväxt. Så det är ju fantastiskt hög, bra tillväxt. Det får de ju inte riktigt cred för i sin värdering.
Nej.
Marginalen har ju varit lite halvtaska under ett antal år. För de har tvingats till rätt stora, som du var inne på, omstruktureringar i några fabriker. Efter att ha förvärvat de här bolagen så har det visat sig några gånger att man behöver göra program för att komma ikapp och modernisera upp dem. Men den fasen är man igenom nu. Man guidar för att nu normaliseras både liksom kostnader och investeringar.
Ja.
Så att,
den här grafen hade du med just investeringar. Den är ju superintressant. Ja. Den blåa är då omsättningstillväxt och så har vi investeringar i relationen till omsättningen orangea.
Mm.
Höga investeringar, låg tillväxt. Men nu har man kommit ur det här och nu börjar det, från en hög nivå.
Ett enkelt sätt att se ungefär hur liksom kassaflödet kommer att bli när det blir sånt här härligt gap.
Ja.
Att tillväxten tar fart och investeringarna bromsar in.
Mm.
Om man nu har förtroende för ledningen, vilket vi gör, de guider för att man närmar sig en ny nivå på investeringen som kommer ligga lite lägre, ligger runt 5-6% istället för här uppe.
Ja.
Så att det här ska vara en uthållig, ett uthålligt gap. Och då blir det rejäla kassaflöden. Mm. Och till det då att det är konjunkturstabilt. Så vi tycker den är superintressant.
Du gjorde en jämförelse med Assa på Twitter, såg jag. För deras resa.
Ja, nej men man kan jämföra med Assa lite grann, som gjorde ett antal förvärv, och jag skrev om det att jag och jag tror många med mig missade Assa de första 5 åren.
Mm.
För att det var inte en speciellt sexig bransch då, låsbranschen, otroligt fragmenterat.
Ja. Ja.
Och ingen direkt underliggande tillväxt, och det var mekaniska lås, man var svårt att se digitalisering och sånt på den tiden.
Mm.
Men de gjorde sina förvärv och men plötsligt så upptäckte man, oj, vinsten har femdubblats. Marginalen har börjat stiga. Svanberg blev världskändis och så vidare. Men det tog nog en 7-8 förvärv innan marknaden började förstå att det här är ju fantastiskt intressant.
Och vad är värderingen passar idag jämfört med Resifarm?
Ja, jag vet inte ens vad Assa är värt nu, men det var ett litet småbolag på värt någon miljard, och nu, vad kan det vara?
Ja,
jag vet inte.
Men Resifarm har en P-tal på, vad är det, 20, men har man inte räknat in förvärv.
Nej, alltså. Jag skulle säga att P-talet är 17-18.
Ja.
12-13 gånger EBIT.
Ja.
Så att det är inte
den tillväxten, den marginalutvecklingen.
Man kan jämföra lite grann med Hexagon tycker jag också, när de började förvärva bolag.
Mm.
Det var inte heller en uppenbart liksom sexy produkt i början. Nej. Sen började man förstå att det var mer och mer teknikinnehåll i produkten.
Ja.
Marginalerna börjar stiga. Och det här förvärvet, om de nu får igenom konsort, det är ju för första gången i deras förvärvshistoria så är det ett bolag som även har, som designar läkemedel.
Okay.
Det kommer med en sån division på köpet i så fall.
Mm.
Så nu kommer de inte bara vara en ren kontraktstillverkare, utan de är även med och tar fram läkemedel åt kunderna.
Mm.
Och det finns till och med ett par egna patent som dyker upp här, så nu har de även en del egna produkter.
Vilket är bra för marginal då?
Det borde vara
det.
Nu vet vi inte så mycket om de där egna produkterna.
Nej,
men de får kompetens. Det tror jag, kanske produkterna kanske inte är så viktiga, men de får kompetens att börja tänka på hur kan vi göra egna produkter också? Och på sikt då kanske de ska ha en marginal som är högre än vad rena kontraktstillverkare har.
Okay.
De får i alla fall den möjligheten nu.
Spännande. Kul att prata om Resifarm. Det ska vi följa upp, för det är som sagt väldigt sällan någon vill prata om det. Efter de har ändå varit på börsen några år nu.
Ja, absolut.
Sen har vi den andra sidan av det här. Det är Husqvarna som ni då är korta. Är det sedan länge? Eller?
Ja, vi har varit korta sedan mitten 2018.
Okay. Upp en 4-5% i år. Lite mer tveksamt sista tiden. Vad är huvudcaset där som ni oroar er för? Jag vet att från listan tidigare så är ni inte så sugna på konsumentprodukter. Det här är än så länge är fortfarande väldigt mycket konsument i det här.
Det är mycket konsument, men det finns många skäl här. Det första tror jag är att hela den här branschen håller på att bli elektrifierad. Mm. Från bensinprodukter, ta alla de här gräsklippare, sågar och så vidare. Ja. Det blir elektriskt numera, eller så batteridrivet. Husqvarna kommer ifrån, har varit en av de globalt mest kända leverantörerna inom trädgård och skog. Mm. Men det har ju varit på bensinsidan man har varit stark. Man är inte alls lika känd och har samma plats på hyllorna på varuhusen och så vidare när det gäller elprodukter.
Men är inte det en potentiell möjlighet då med deras robotgräsklippare? För med USA är de ju fortfarande väldigt underrepresenterade va? På robotgräsklippare misstänker jag.
Ja,
men att det kan vara en tillväxtmöjlighet. Det är det, många som hävdar det.
Ja, det är många som... Det liksom, om man frågar den vanliga aktieägaren idag så säger man det är jättespännande. Marginalerna är på väg upp och sen kommer man med mer och mer digitala produkter.
Ja.
Men då tycker jag, kan man lika bra säga, marginalerna går upp därför att man håller på att stänga ner en massa dålig försäljning.
Mm, okej.
Okay. Och det är ganska lätt sätt att få upp marginalerna. Om man tar bort det som går dåligt, då ska ju marginalen upp. Men det blir ingen värdeskapande för bolaget krymper.
Just det, för volymerna går inte upp.
Nej, volymerna går inte upp. Den totala vinsten går inte upp. Det är bara marginalen som går upp för att man tar bort en del dåliga produkter.
Okej. Okay.
Så jag tycker det marginalcase ska man inte ge liksom för mycket positivt till. Och det här med att de liksom växer på digitala produkter. Ja, de var otroligt tidigt ute med robotgräsklipparen. Och de har ju en enormt stor marknadsandel. Och det är väl kvalitetsmässigt också den bästa.
Har de en stor marknadsandel i USA eller framförallt i Europa?
Det är framförallt i Europa. Men de rankas nog som nummer ett i USA på robotgräsklippare också.
Ja.
Men även här ser jag liksom att det kommer massor av konkurrenter nu under det här året och sen ser vi vad som ska lanseras nästa år. Det kommer en bland annat då en robotgräsklippare som heter Terra från de här iRobot. iRobot som har robotdammsugaren som har blivit jättesuccé. Nu kommer de med gräsklippare som bygger på samma teknik och det är en helt annan robotteknik än den som Husqvarna har. Och det finns ett kinesiskt bolag som heter Work som kommer med robotgräsklippare som också verkar spännande. Stanley Black & Decker kommer med flera elektriska produkter med olika typer av digitaliserings...
Så det är inte självklart att Husqvarna kommer växa volymer och marginaler tillräckligt på robotgräsklipparen så som kanske marknaden förväntar sig?
Nej, det tror jag inte. Jag vet inte, har du någon bild över deras försäljning? Nej, det har du kanske inte.
Nej, men jag har den här. Ja. Den här är ju samma som vi såg i Recifarm. Mm. Det vill säga omsättningstillväxten så vi investerar på omsättning för C. Och här är ju ett helt annat gap.
Här är omvänt gap. Här ser vi tillväxt, omsättningstillväxten. Ner mot nolltillväxt här. Sen studsar det upp lite 2017. Men sen har det trendat neråt igen. Och nu är det prognoser här borta, ska vi väl säga, för att vara
just
ärliga. Men de ligger i princip utan tillväxt, Husqvarna.
Med fortsatt höga investeringar.
Med fortsatt höga och till och med lite stigande investeringar. Ja. Så att det här bolaget växer inte. Och då ska man tänka, här ligger ju robotgräsklipparna med. De har vuxit jättesnabbt. Med förmodligen väldigt höga marginaler. Ja. Så här har Husqvarna varit etta på robotsidan. Trots det så har de, växer de kanske 1-2% bara. Så att jag tycker det finns rätt mycket, det är liksom omställning i marknaden mot el.
Ja.
Då kommer de helt nya konkurrenter in. Sen ser vi även i en bild som jag inte har med, det är ju lagret som har ökat.
Ja.
Och det är en varningssignal. Sen vet vi även på deras telefonkonferens så sa de att lagren är stora även i kundledet.
Men därför säger då de som är positiva att det finns massa naturliga förklaringar till att lagret var så stort som det var. Det var... uppbyggnaden beror på hur Husqvarna producerat extra mycket lager i samband med omstrukturering av consumer brands. Lanseringen av robotgräsklippare i USA har drivit upp lagret. Att den situationen kommer, och sen var det, tror jag, också inför Brexit har det byggts upp lager, säger de själva. Att det här kommer mer normaliseras nu, att det har varit en exceptionell period. De har varit tvingade att få upp lagret.
Jag har noterat det, och det är så bolag guidar och så de flesta analytiker har valt att se på det.
Ja.
Men jag är lite
halvfullt.
Ja, jag är lite tveksam om de kommer lyckas med det. om de trycker ner laget nu i Q4 och nästa Q1, då tror jag då kommer det synas på marginalerna. Det är svårt att tjäna pengar för att marknaden är inte stark och det är ju stora lager ute hos återförsäljningen också.
Vad tror du om den här att de ska ge sig in på kommersiella robotgräsklippare? Att där finns det stora besparingsmöjligheter för företag och såna här grejer. Att det, för det, nu är det en väldigt liten del. Jag vet att en del lyfter fram det som ett framtida tillväxtområde, att man kan växa på den sidan också. Men
jag har inte lagt in något scenario för det. Eller
det är fortfarande så liten del, så att det kommer dröja. Man måste få ner på det här först.
Men jag tror att de, när de tänker på det där sättet, så då, jag tror de funderar på hela sin affärsmodell. För de har ju varit väldigt beroende av stora bygghandlare. Mm. Och sen de här små professionella handlarna som finns runt om i världen. Som kanske mer går mot säljer mot företag.
Mm.
Men båda de kanalerna är ganska så jobbiga att vara nu. Den stora bygghandlarna, där håller de ju på att backa ur. För där är ju jättelåga marginaler. Och därför är ju, där handlar det om pris. Bara pris hela tiden.
Okay.
Så det är de ju tydliga med. De vill ju bort från de här Sears och Lowe's och allt vad de heter.
Yeah.
Jag tror även att det är tufft hos de här professionella handelskedjorna som de är inne på. Därför där är elprodukter och nya konkurrenter och iRobot och de här stora. Så att jag tror de behöver sätta sig ner och fundera på hela liksom affärsmodellen. Som många bolag gör idag, ska vi ha kanske mer egen försäljning?
Ja.
Ska vi sätta upp egna kedjor? Eller ska vi, de har ju faktiskt i grunden ett väldigt starkt bra varumärke.
Absolut.
Så de skulle ju kunna ha möjlighet att ha egna försäljare, egna resellers och en egen e-handel som heter Duga.
Just det.
Men allt det här leder ju till, liksom, jag tror ju den här investeringarna kommer fortsätta upp. Och det här är faktiskt konsensussiffror. Jag tror de ska upp mer, upp mot 6-7%.
Okay.
Det är lite grann som H&M egentligen. H&M för 2-3 år sedan började se liksom att den organiska tillväxten försvann.
Yeah.
Samtidigt så kom det här skiftet mot e-handel. Så de satsade enorma pengar för att komma ikapp.
Mm.
Och det vet vi hur det mottogs på börsen. Det var inte speciellt kul. Nej.
Och det kommer påverka kassaflödena.
Ja, jättesvaga negativt. Kassaflöden. Ja. Men sen kanske om 2-3 år, om vi ska vända på det och säga att ja, men då kanske i det här kriget då kanske Husqvarna är en av få som kanske kan lyckas med det.
Men det kommer inte hända i vår.
Nästa år blir det jobbigt och nästa år får det också jobbigt säkert.
Men du tror snarare då att marginalerna på kort sikt ska ner. Du ser en risk i nedsida marginaler, eller åtminstone inte att de kommer stiga så.
Nej, jag tror
marknaden kanske förväntar sig.
De kanske klarar att ligga på de här 10% som de har pratat. De ändrar väl från 10 till minst 10.
Det var ju en fullständigt bizarr
grej. Ja, det var en bizarr grej.
Jättekonstigt. Men det finns ju de som tror att det här är bolag som ska upp mot 15%.
Ja, nej, det tror jag inte. Samtidigt tycker jag liksom att när försäljningen går så dåligt som den gör, nu kommer sjunka bolaget förmodligen nästa år. Mindre omsättning totalt, visar jag på. Då gör det inte så mycket om marginalen 10 eller 11 eller 9,5.
Nej.
För de krymper bolaget för att få bort de dåliga delarna. Och man ska nog titta på kassaflödet. Ja.
Spännande, vad kul. Mm. Kul att höra om Resifarm, men också kul att ha en annan åsikt om Husqvarna. Vi har haft en del som varit ganska positiv. Eller ett par stycken i alla fall. Som varit här.
Och jag tycker Kai Wärn och ledningen, de har gjort ett bra jobb. För det här bolaget hade ju marginal på 5%.
Ja.
Men nu har de lyft den till 10. Ja. Så de har gjort ett bra jobb. Men nu börjar marknaden se jobb ut.
Ja, kul att du kom hit, Stefan. Alltid
tack så mycket.
Roligt att snacka med dig.
Ja.
Se fram emot att träffas senare i vår.
Mm.
Ha det så bra. Och tack för att ni har tittat.
Tack.